Hej och välkomna till dagens avsnitt av Kortklippt. I detta avsnitt så får ni höra mig, Joni Åtmilla, prata lite mer getlaggande än vanligt. Och så Niklas Winde på andra sidan planeten, höll jag på att säga. Fast i Västerås sitter du då, hur är läget?
Jo men det är bra, det är bra. Fan, vi hade ju tänkt att vi skulle spela in medan du var i det stora landet Amerikat. Men det blev inte av, utan vi kör när du var tillbaka på hemmafronten.
Ja, det är lika bra. Jag tänkte det. Det är lite svårt att leva ett 5 timmars tidsskillnad, tror jag, att få till en bra tid som funkar för båda oss. Så att, vi får stressa på lite grann, för att vi spelar in det här på en måndag och avsnittet släpps på en onsdag. Så att, ja, vi har 2 dagar på oss. Det är ganska mycket ändå.
Ja, det är helt okej. Och dessutom så blir vi ju lite mer aktuella, för det största problemet med att spela in en vecka i förväg som vi brukar göra är att det tar så lång tid innan det släpps liksom.
Ja, precis, precis. Så det känns väldigt konstigt när man pratar om någonting och så bara... Jaha, men det här är ju gammal ost liksom. Ja, så precis. Vi kan inte prata om så många grejer som har hänt nyligen. Men det ska vi försöka ta upp i det här avsnittet. I och med att vi är lite mer på rödbetan så att säga.
Ja, precis. Ja, men hur var det i gamla USA då? Var det som vanligt?
Ja, det var som vanligt. Inget nytt under solen. Dollarn står ju högt i kurs. Så att de svenska sikinerna, som vi brukar säga lite på skoj, ligger ju dåligt i värde. Så att det var ju ganska stort hål i plånboken när man kom hem då, även om jag var där i jobbsammanhang då. Men ja, inte så mycket att hurra för. Det var ju liksom en jobbresa, så jag hann inte se så mycket när jag var där tyvärr. Men ja, kanske nästa gång.
Och det var New York, men, va? Vet du om det finns någon cool musikaffär just i New York? Jag har faktiskt dålig koll på det.
Det finns massvis med affärer. Alltså, nu bodde ju jag i New Jersey mesta delen, men det är typ ett stenkast, en timme, 45 minuter med bil därifrån. Mm. Ett par nätter hade jag i New York också, och hela stan myllrar ju av musik, kultur och hela den biten, och mat liksom. Så att vill man ha liksom tillgång då till populära artister liksom. Jag tror till och med att Vince Clark bodde runt i krokarna där jag var liksom, i Brooklyn.
Ja.
Så att det är många stjärnor som bor där i området. Så att det finns ju mycket kultur och musik att ta till sig. Men ja, dessvärre så hann jag inte med något. Det var precis på håret att jag skulle hinna se Kim Gordon. Mm. Hon spelade live på ett ställe i Queens. Men det var precis när jag slutade jobbet. Jag hann inte åka dit och det var för långt bort. Då, så att jag fick strunta i det. Men ja,
får bli shit happens.
Ja. Precis, ja. Precis.
Nej, men apropå att spela live så var ju du precis klar med ett par schyssta spelningar innan du stack iväg med det här, eller hur?
Ja, precis, precis. Jag hade ju mitt band MZ412, vi hade ju 2 gig. Ett som vi spelar på The Brooklyn Bar i The Baser i Stockholm på lördagen den 16, tror jag det var, mars. Och den 17 mars spelade vi på Musikens Hus i Göteborg. Just. Och detta då tillsammans med svenska bandet Marduk plus några gäster till. Det var riktigt lyckat måste jag säga. Det var 2 jättebra tillställningar. The Baser-spelningen var lite mindre lokal. Jag vet inte, ni som har varit på The Baser Strand kanske känner till den. Det finns som en scen på insidan, någon som är lite större. Vi spelade på den lilla mindre scenen då, inne i Brooklyn Bar, som var lite mycket mer intimt. Jag trodde först att fan, det här kommer ju inte funka liksom. Våra musik görs inte så bra på den här lilla scenen, men det var väldigt bra tryck i projektorn, det var bra ljud som fan, och du vet, det var bra stämning i publiken också liksom, så att det var faktiskt över förväntan, en riktigt, riktigt bra spelning i The Baser. Musikens Hus är ju en mycket större lokal, och det var riktigt trevligt, och det var mer anpassat för oss, tror jag, rent utrymmesmässigt, så vi kunde sprida ut oss på scenen liksom, sådär. Lite mer teatraliskt då, själva sättningen då, med bakgrundsvideo och allting, och jag känner att den spelningen den var faktiskt monumental. Fick några riktigt fina bilder där från Christian Wihlborg som tog med sin riktigt eminenta kamera, 28mm objektiv tror jag, hade varit riktigt, riktigt, riktigt snyggt. Så jag kan dela de bilderna i shownotesen om ni vill se.
Coolt.
Så att, ja, vi är riktigt nöjda, för det här var som en lite grann av en hämnd, alltså revenge kan man säga. För vi spelade i Göteborg på Södra Teatern för några år sedan, ett par tre år sedan, eller jag glömde bort när det var nu, men då gick ett brandlarm. Vi hann bara spela typ 14 minuter eller någonting, men så har vi alltid sagt att vi skulle vilja göra då det här setet som jag hade förberett då till det här gigget, liksom från början till slut då. Och då hade vi möjlighet att göra det faktiskt två kvällar på raken, så att vi är väldigt nöjda. Det var väldigt kul, och det var kul att se folk och träffa gamla vänner liksom, både i Stockholm och Göteborg, så att det var en riktig höjdare måste jag säga.
Mm. Men det här, du sa att det var tryck i projektorn, för visst projicerar ni på er själva, för på era kläder så att säga. Jag tycker jag såg det på några bilder.
Ja, det där var ju faktiskt lite grann av, det var inte riktigt det som var meningen med The Baser, för att vi brukar som vanligt projicera på skärmen bakom. Men i och med att Henrik är så jävla lång va, och scenen är så himla liten, så vart det som en extra dimension liksom till den spelningen. Vi brukar alltid ha vita skjortor på oss utifall det kommer lite slask och sånt där, och för att det liksom inte ska försvinna och att det även ska förstärka. Men det var faktiskt inte den, ja, det var inte den initiala meningen att det skulle bli så överprojicerat på honom. Jag tyckte det funkade riktigt jävla bra alltså.
Ja, jag tyckte också det funkade bra. Jag trodde ju precis som jag sa att det var meningen liksom, för att det såg så bra ut.
Nej, det var faktiskt en vad heter det? En happy accident som vi brukar säga. Och det var ju det som gjorde att den lilla scenen funkade så pass mycket bättre än jag trodde den skulle göra. Så att det var, ja, det var en bonus måste jag säga.
Men du sa också att att det var Södra Teatern i Göteborg, men det var väl i Stockholm egentligen som Södra Teaterspelningen var på?
Ja, precis, ja. Stämmer, ja. Södra Teatern i Stockholm var den första spelningen som bara, ja, vart 14 minuter lång. Så att The Baser i Stockholm och sen Musikens Hus i Göteborg var de två senaste.
Just det. Ja, för att jag vill minnas att vi pratade i kortklippt om Södra Teaterspelningen som gick åt skogen.
Ja, det kanske vi gjorde, ja. Alltså, det kan inte ha varit så länge som det kanske förra året eller någonting, året innan.
Ja. Men då hade ni allting preppat inför den här spelningen, så ni behövde liksom inte repa och härja så jättemycket?
Nej, faktiskt inte. Det var en väldigt, väldigt stor fördel. Så att allting var ju klart redan. Kära någon, det tog mig nästan 3-4 månader att sätta ihop allting. Gjorde det. Så det var väldigt mycket arbete bakom synk och video och det nya låtar, nya versioner på gamla låtar som vi liksom specifikt då ville spela då, i och med att vi släppte ju då två CDs på reissue på Cold Spring, både Machtor, Stimme och Malfator på nypress, och då ville jag ha med några låtar från de plattorna, så jag gjorde nya versioner på dem. Så det hade vi ju inte med. Men den här gången var det kul att få köra de bitarna också, så det var uppskattat.
Ja, jättebra. Vad hade du med dig för prylar till den här spelningen då? Alltså instrumentmässigt och sådär?
Jag kör ju huvudsakligen lyra. Soma Instruments lyra 8 plus en effektpedal. Och sen har jag då en kontaktmikrofon som jag använder för att liksom skapa oljud och feedback och dissonans som jag även kan sjunga igenom och skapa bröt och grus då. Så har jag då lyra 8, jag har en Metal Zone, och sen så har jag då en Zoom MS-70 CDR där jag har lite olika effektkedjor då, beroende på vilken låt jag spelar då. Och den här kontaktmikrofonen går ju igenom Soman också, så att den har ju ett inbyggt delay och en dist som jag använder för att skapa extra oljud och ja, skrik och skrän och drön som man brukar säga.
Ja, det är perfekt. Men det har ni liksom ovanpå de gamla spåren från de gamla låtarna då, så att säga. För det här är väl instrument som du inte hade när du gjorde de plattorna?
Ja, ja, precis, precis. Det är ju gamla samplers och grejer, och det är ju mycket, alltså det var ju mycket direkt in på tape också. Så vi spelade in akustiskt och live då. Så, ja, så det är mycket sådana saker som jag inte har kvar source-materialet på. Men det är ju, alltså vi har ju alla tre har ju våra apparater med oss, och det är liksom scenograferat och liksom väl arrangerat själva gigget och vad vi ska spela och när då. Så att det blir lite trevligt brum och bröt och noise.
Ja. Nej, och sen så har ni ju ansiktsmasker på er, eller huvor som går över hela, så det blir inte så mycket publikfrieri och pratande mellan låtarna kanske, kan jag tänka mig.
Nej, men alltså, det där är ju inte, MZ412 är ju inte en egoistisk tripp. Nej. Det handlar om en teatralisk framställning av musiken. Vi har ju spelat, vi har ju olika medlemmar på scen. Har vi ju. Mellan varmen, vi roterar ju faktiskt. Och jag själv liksom stått och skött ljudet då. Under en spelning i London, för att det var lite knas med inställningen. Så fick en annan snubbe hoppa in och göra mina grejer på scen då istället. För att jag ville sköta liksom FO, alltså front of house istället. Mm. Så att det är ju liksom inte, det handlar inte om individen, utan det handlar om meddelandet och budskapet snarare. Det är det som är det viktiga. Och då blir det en speciell grej liksom, med att det är inte så mycket publikfrieri och klappa händerna, det är inte det musiken handlar om heller, så att
nej. Nej. Nej, men det är väl bra att man kan ha olika projekt för olika saker och att man också kan bestämma liksom att det här, här är ju frånkopplat oss som individer, här är ett kollektiv som åstadkommer liksom ett flöde av media så att säga, snarare än liksom någon som sitter och petar ihop för att få beröm själv.
Precis, precis.
Ja, och medan du är ute och oroar dig i stora vida världen med både spelningar och jobb, så har jag suttit hemma på min kammare och grejat lite i mitt favoritprogram Bitwig såklart. Mm. Och jag fick ett mixuppdrag av en kille som jag faktiskt ser jättemycket fram emot att släppa här, för han är otroligt duktig och just den här låten kändes, ja, jag tycker den är fantastiskt bra, så det ska bli kul att se vad ni andra tycker när den väl släpps. Men i alla fall, en av filerna hade han skapat med reaktor. Och det var ett väldigt speciellt ljud som lät. Alltså, det märktes att det här ljudet var speciellt och det behövde finnas kvar i låten. Men den hade så här fruktansvärt DC-offset. Den var ju liksom endast positiv liksom. Och så då tänkte jag, hur ska jag lösa det här nu då? Och började liksom patcha runt i Bitwig och byggde liksom en patch som flyttade ner hela vågformen, och sen när det blir tyst då, så ligger det ju fortfarande en DC-offset eftersom nollan flyttas ju ner. Så då gjorde jag i Bitwig så att den märkte av det och liksom flyttade upp den till den riktiga nollan och höll på att krångla och greja sådär. Och så var jag så nöjd med mig själv och tyckte att jag hade varit så duktig, så jag skrev om det på våran Discord för att skryta lite grann. Varpå jag genast får svaret från Rydan och JGB att, hör du, varför dög det inte med ett vanligt högpassfilter? Så, vilket ju är det perfekta sättet att döda DC-offset. Och det vet jag ju, men det har jag lyckats glömma bort naturligtvis. Och så tar man, ofta som vanligt, tar man den krångliga vägen till lösningen för att man sitter och funderar på det, så glömmer man bort den här klockrena, enkla varianten.
Det är skitroligt, ja. Men det är ju lite grann poängen med Discorden också, tycker jag. Liksom, att vi är ju inte experter på något sätt, så det är ju kul att folk säger till och bara, hallå, vad har du på med? Liksom.
Ja, men precis. Och därmed vill jag ha sagt tack för tillrättavisningen, och så vill jag välkomna fler till Discorden, för att det finns roliga diskussioner och det börjar bli ganska bra fart på det, tycker jag, med mycket intressant folk. Och det är också ett ställe att visa upp sin musik och dela med sig av sånt. Det tycker jag funkar bra.
Precis, och det är mycket bra stämning också. Så att det är bara att hoppa in och ja, bidra till trevligheterna.
Ja, precis. Och vi kommer lägga en länk i show notesen så att det ska vara enkelt att klicka på den och bara åka dit.
Precis, precis. Mm. Men en tanke på det där, DC-offset, det finns ju sådana här färdiga liksom, DC-offset-filter man kan bara applicera. Ja. I det har jag i Cubase, vet jag, som man bara lägger på så är det klart. Liksom. Och då är det väl bara ett high-pass-filter som man lägger på, antar jag.
Det roliga är att jag visst trodde mig veta att Audacity hade ett DC-offset-fixar-plugin-grejs. Men det hade den inte, jag hittade inte det. Och så att jag körde, jag har ett annat ljudredigeringsprogram som heter Ozen Audio på Mac. Och den hade en DC-offset fixar grunka, men det var inget bra. Och jag hittade ingen inbyggd i Bitwig heller, så okay. I guess not. Men det jag gjorde till sist var att jag la bara på ett högpassfilter på bara några hertz liksom, och ganska brant. Och så bounceade jag filen, så blev den liksom rätt.
Vilken grej. Mm. Ja.
Ja. Och varför vill man bli av med DC-offset då? Jo, det är ju för att om man tänker sig om man tänker sig hur högtalaren kommer att bete sig när den spelar upp en DC-offsetad signal, så kommer ju högtalaren helt enkelt tryckas ut lite ur sin normala nollposition. Och så kommer den försöka spela där. Och då kommer du dels tappa headroom i själva filen, eftersom den här vågformen kan ju bara bli maximalt hälften så hög då, så det kommer ju inte bli lika stark volym. Och sen så tappar du ju headroom i högtalaren, det fysiska headroomet i den högtalarkonen distar liksom.
Då har man väldigt aggressiva DC-offset-grejer som just den här. Det kan ju sabba en hel mix, kan det göra. Det kan låta riktigt, riktigt kast och man förstår inte varför. Nej. Det bara låter bara bajs liksom, men så är det den här DC-offseten som bråkar. Ja. Så det har jag varit med om. Det Nu kommer jag inte ihåg vad det var, men det var något instrument jag använde i studion för länge, länge sedan som alltid ställde till det. Som man alltid liksom fick köra ett filter på så den skulle lägga sig rätt liksom. Så det var alltid så här, typ alltid en jättenegativ eller jättepositiv liksom. Och det var ett störande moment då i mix-tillfället.
För det har jag upptäckt också förresten, på vissa analogsyntar när man håller på att ratta lite grann så kan vågformen DC-offsätta sig lite själv. Har du sett det också?
Har inte jag tänkt på någon närmare, men det, så är det nog säkert. Så är det nog säkert. Det är ingenting jag registrerat. Vet jag fan om det inte var min Moog Prodigy som var boven där i dramat. Alltså, jag spelade in en Mr. Jones-grej. Det är den här, någon låt som jag börjar och så snedstäms den, så rakstäms den rakt. Mm. Och den var super-DC-offsettad just för att jag gjorde den här omstämningen då. Mm. Så att det kan ha något med det att göra. Man skruvar liksom på frekvenserna så bråkar det en hel del.
Ja, eller jag har märkt det. Dels så körde jag ju länge med ett oscilloskop i studion, så sen så pajade det och jag inte orkade fixa något nytt. Och då såg jag ofta att vågformen kunde flytta sig lite grann då, så att säga. Mm. Men jag har också sett nu när jag spelar in till exempel min Sub 37, den kan få lite DC-offset när man gör vissa typer av basljud. Då kan det liksom flytta sig lite grann. För det ser man ju då när man har spelat in själva filen då.
Ja, precis, precis.
Men då upptäckte jag en annan bra sak med just den här filen. För den killen som hade levererat filen hade kört 32-bitars flyttal. Mm. Och då, för det såg väldigt distat ut också, själva den här filen. Men när man sänkte volymen på den så såg man att den var en snygg, fin kurva. Så att, tack vare 32-bitars flyttalet och så kanske vi hade räddat oss från en massa dist. Så det var ju bra.
Nice, nice. Mm.
Ja. Nej, och apropå ratta ljud och hålla på och fixa och greja, så ramlade jag på en YouTube-kanal häromdagen som heter Sound Plus Voltage. Det är alltså, plusset är ett plustecken. Och det är någon amerikansk snubbe som klipper ihop små filmer om ljuddesign med syntar helt enkelt. Och det här avsnittet hette Oscillator Sync, It's Not What You Think eller någonting i den stilen. Vi ska naturligtvis länka den i show notesen. Men han hade alltså tagit ett antal oscillatorer som han hade i sitt Eurorack och så hade han liksom patchat dem i synk och så hade han testat på lite olika sätt, bland annat med att ha en smal puls att synka med. Och sen så vända på den upp och ner och synka med positiv och negativ puls då. Det gav olika resultat, så att den synkade oscillatorn lät annorlunda beroende på hur den blev synkad så att säga. Och det fick mig att tänka lite grann på att man vet ju teoretiskt hur oscillator synk funkar. Men beroende på hur det är implementerat i en analogkrets så beter det sig väldigt olika. Och man får väldigt olika resultat. Så att har man en syn som kan synka så bör man utforska det lite grann. Jag tror att vi ska ta och göra ett litet djupdykaravsnitt där vi testar att synka lite grann för att se hur olika det låter. Och liksom prata om hur man kan ratta det lite snyggt.
Mm. Nice, nice.
Mm. Så stort tips där. Kolla upp den videon. Jag har faktiskt inte sett några fler av honom, men han verkar ha ett gäng, så att jag ska passa på att klippa några till. Ja, vad har mer hänt när du var borta? Det har ju varit Mello, det kanske skedde innan du åkte. Och det är väl kanske inte riktigt vad ni hade förväntat er att vi skulle prata om.
Nej, inte men... jag heller faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Nej, men jag har lite reflektioner kring Mello och jag tänkte att jag skulle dryfta dem lite grann med dig och se vad du tycker. För att det är ju lite populärt att hata på Mello och jag tycker kanske det är lite så här töntigt. Man behöver inte tycka illa om saker som andra tycker om. Men ska jag gå till mig själv och vara riktigt ärlig så tycker jag inte om Mello. Och jag har funderat lite grann på vad det beror på. Ett tag så tyckte jag liksom att det var så här jippobetonat och det var så här glammigt och tjoigt och så störde jag mig på det. Men jag har tänkt lite grann och jag har insett att det är inte riktigt jippot jag stör mig så mycket på. Och en del av låten är faktiskt helt okej. Utan det som stör mig är att man gör musik och konst som för mig ligger mig väldigt varmt om hjärtat och betyder mycket för mig liksom till en tävling. Och det är det som stör mig, för att i min värld så är inte musik en tävling. Det finns inte vinnare och förlorare, utan liksom det finns musik du tycker om och så finns det musik du inte tycker om. Och så inget annat spelar någon roll. Om du inte tycker om det så lyssna inte på det då. Om du tycker om det så lyssna på det. Och tycker du om det så försök sprida det till andra så att de också får uppleva någonting som de tycker om. Så att jag har insett att det är själva tävlingsmomentet som stör mig.
Ja, jag håller med till 1000%. Jag gillar inte musiktävling heller av just den enkla anledningen. För att alltså... Ja, men skulle du ha en panel då på 10 personer som ska döma ett gäng artister så kanske de har en annan musikprofil liksom. Bara redan där så skiter det sig liksom. Så det finns ju liksom ingen rättvisa i det, gör det inte.
Nej,
och ska man då samtidigt då, ja, ska man bedöma en artist då alltså tekniska kunskap som typ är hen bra på att sjunga och ta ton. Aha, då blir det kanske lite mer enklare att analysera då, men då blir det liksom istället en fixering på framtoningen då av artisten. Och så läggs det väldigt mycket fokus på hur personen ser ut också. Vilket jag också stör mig så fruktansvärt på.
Ja.
Så att jag vill ha fula, tjocka människor som gör musik liksom. Som gärna sjunger lite falskt också. Det är då det är som bäst för fan. Så att nej, jag även om jag kanske har... Alltså, jag måste ju krypa till korset här. Jag har faktiskt skrivit låtar till Mello. Har jag gjort ett par gånger. Jajamän. Så att jag ska inte sitta här och säga att det är skit. Utan att själv... vad heter det? Krypa till korset med att jag har varit med. Men de låtarna har ju aldrig kommit med liksom, i själva tävlingen då. Av olika anledningar. Men det kändes ju som en kul grej att göra. Där vid tillfället skicka in ett par låtar. Jag och brorsan skrev en låt och min dotter skrev texten. Och sen så jobbade tillsammans med systrarna Päivärinta på en låt som inte heller kom med. Men det är som det är, va?
Ja. Nej, men alltså, och som Jippo betraktat så har de ju faktiskt lyckats lyfta det liksom från... Alltså det var ju jävligt tråkigt på 90-talet och 10-2000-talet. Och nu har det ju blivit en folkfest utan dess like liksom. Och nästan så att de har dragit det för långt med alla deltävlingar och så vidare. Så man, hatten av liksom, de har ju gjort det till en stor, stor grej. Och vilket ju har varit syftet med det, så fair enough liksom.
Det är tv-underhållning.
Ja.
Men det har... Tyvärr så är det ju inte... lika mycket musik.
Nej.
Alltså, fokusen ligger inte där liksom. Det så, känner jag spontant i alla fall. Och just i och med att det är en tävling också så gillar inte jag konceptet. Jag tittar inte på det själv. Jag läser inte om det i media. Jag diskuterar inte det heller för att jag tycker det är liksom någonting som inte funkar för mig.
Men jag reflekterar lite över det och liksom varför jag själv tycker så illa om det just. Eller liksom vad det är jag tycker illa om hos det. För att jag tycker att det är en viktig tanke, vad ska man säga, läxa eller någonting. Att om du kommer på dig själv med att tycka någonting, så våga utmana dig själv och fråga, men varför tycker du det här då? Tycker du det för att alla andra säger det, eller tycker du det för att det känns så, eller är det underbyggt av fakta, eller whatever liksom. Och inget av de svaren är mer eller mindre rätt, utan jag försöker bara utmana mig själv att ta reda på varför jag tycker någonting. Och det här har blivit lite mer aktuellt för mig nu, tycker jag, för att efter att jag har bytt från Spotify till Tidal. Så de gånger man är inne på Spotify, för att de skickar en Spotify-länk och man liksom inte orkar byta till Tidal, utan man bara kollar om man gillar låten eller inte. Då dyker de här streaming-siffrorna upp på låtarna. Och jag har insett att de påverkar mig ganska negativt. För att man tittar på en låt och så tycker man så bara, varför har den här 1,5 miljon streams? Den är inget bra. Eller den här låten är mycket bättre. Varför har den bara 500 000 streams? Och man blir liksom påverkad på ett inkorrekt sätt. Och jag tycker att Spotify med sina streamingsiffror bidrar till att göra musiken till en handelsvara och ett tävlingsmoment i liksom spelaren på ett sätt som jag har insett påverkar mig negativt.
Alltså jag kan ju inte göra annat än att hålla med. För att de där siffrorna, tod eller ej, används som en del bokare för att bedöma liksom hur mycket gage en artist ska få. Typ att, jaha, du har bara x antal tusen streams, men då kan inte du få mer än så här. Det är helt befängt alltså. Jag menar, jag kanske väljer inte ens ha min musik på Spotify. Ska jag då bedömas, alltså kvaliteten på min musik bedömas på hur många streamingar jag har där? Det är helt befängt.
Ja.
Så att jag kan inte göra annat än att hålla med där. Och tittar man liksom, Det var faktiskt Fredrik Strage som skrev det här om dagen i sin krönika. Den här Johan Rör, vad han nu heter, som hade miljarder med strömningar liksom på Spotify. Mm. Jag tycker personligen att Spotify har ju gått från att vara musikkänt till en musaktjänst liksom.
Det blir ju så då.
Det blir ju det. Det blir liksom, det blir bakgrundsmusik. Det är inte till för aktiv lyssning längre. Och jag känner ju lite grann då att jag började hålla med att de här strömningssiffrorna bidrar liksom till att devalvera vissa musik, alltså vissa musikers eller artisters värde på grund av att de av olika anledningar inte har liksom nått upp till en viss nivå. Likadant då, så ska man ju då även premieras då, man, oj du har 1,5 miljard lyssningar, då måste det här vara bra liksom. Så det är liksom ingen som helst stämpel på, en kvalitetsstämpel på att du som lyssnare ska kunna titta liksom på det här antalet strömningar, huruvida musiken är bra eller inte. Så den fyller egentligen ingen som helst funktion, tycker jag.
Nej, nej, den blir en sorts konstigt mätvärde, något kvantitativt mätvärde på musiken som man förväxlar med ett kvalitativt mätvärde som känns jättekonstigt.
Precis.
Jag gillar inte alls det. Men en annan sak som hände medan du var borta, höll jag på att säga, det är ju syntsläggan som jag har tänkt ganska mycket på. För på ett sätt och vis är ju det också en tävling där du bara kan ha en vinnare och sådär. Men den stora skillnaden mot Mello är ju att det är en tävling som du inte behöver delta i. Du gör ju inte ett aktivt val att delta i syntsläggan, utan det är ett uppmuntringspris som ges spontant till folk som har gjort någonting bra ett år. Och det är en jättestor skillnad, så jag tycker syntsläggan, även om jag inte tycker man ska tävla i musik, så tycker jag syntsläggan är fantastiskt som går ut och uppmuntrar folk och ger peppande pris till de som man tycker har gjort någonting bra under året. Så stor heder till Radio Virus och Blå Måndag för syntsläggan som de ger ut varje år.
Ja, jag håller med. Jag tycker det är jättebra. Just ur den aspekten att man uppmuntrar folk istället för att liksom aktivt ställa folk på scenen, så får de tävla mot varandra, så vinner X och så X, Y, Z, de går förlorande ur gamet då.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt roligt, framförallt inom den här smala scenen som synten ändå är då i Sverige, så det är viktigt att det finns den här typen av forum då man lyfter upp då den här subkulturen, och jag tycker det är fantastiskt bra och fint sätt att göra det på. Yeah. Där man bara då inte lyfter upp artister utan även personer som har bidragit till och liksom flytta fram då syntmusiken i vardagsrummet i Sverige, som den här filmen som jag helt glömt bort vad den heter.
Düsseldorf Skåne.
Tack, Düsseldorf Skåne. Jag har inte sett den än själv, men jag ska passa på och gå och se den vid tillfälle. Mm. Det tycker jag är en fantastiskt underbar grej att göra, så att ja, synthatten av här från min sida.
Ja, precis. Men vi är ju men without hats, så det går inte att ta någon hat. Nej, men skämt åsido, jättebra med Radio Virus och Blå Måndags priser. Och BU för Mello och Spotify och deras siffror.
Precis.
Men du, apropå MZ, så har vi ju Ulvtarm också. Tror du han får några priser?
Du, jag tror nog inte att Ulvtarm en artist som kommer få något pris någonstans någonsin.
Nej.
Nej, men alltså det här är ju, det är lite roligt. Jag håller ju på, jag har ju hållit på med en skiva under en ganska lång tid. Från det att den förra plattan var klar så började jag jobba på nästa skiva direkt. Och egentligen då när den förra skivan var ute, så var den här nya skivan som kommer ut här i maj mer eller mindre färdig. Så den har legat klar under väldigt, väldigt lång tid.
Mm.
Och den där ska ju släppas då, Seven Uthras heter plattan, den ska släppas på Cyclic Law i maj, kommer då, det var typ i början på maj eller någonting. Och det är typ 7 låtar som jag har skrivit 100% liksom med fokus bara på Ulvtarm-projektet. För den förra plattan, om ni som kommer ihåg, var ju egentligen ett derivat av demos då som var tänkt till Svartmyrker med MZ412, den plattan, när jag bodde på distans och gjorde musik på distans i Malaysia 2019. Och den här skivan är ju liksom en helt annan kaliber i form av att den representerar ju mig mer som artist än de förra låtarna gjorde. Och så sjunger jag mycket mer på den här plattan också, vilket är en ganska kul grej. Så att den kommer på vinyl, CD, digitalt. Jag ska länka till den också. Det finns lite teasers. Ja, vad ska man säga? Jag är ganska stolt över den här skivan, måste jag säga. Mm. För att jag känner liksom att jag har hittat en egen liksom stil då, en egen profil, en egen eget format, om man kan säga det så, på hur jag presenterar min musik. Så att det ska bli roligt att se och höra vad folk tycker om skivan när den kommer ut.
Ulvtarm har hittat hem, så att säga.
Precis, så är det. Så
men
är
visst finns det en video där också? Som åtminstone på G.
Ja, det finns en video, inspelad och klar. Den kommer inte att släppas riktigt än. Vi ska hålla på den tills typ precis innan release-datum. Så att den kan vi prata om när den är aktuell då. Och du vet, kanske posta länkar till den också. Mm. Det jag kan nämna också, jag ska faktiskt iväg och spela med Ulvtarm. Jag ska spela på Tower Transmissions i Dresden i september senare i år. Så det kommer bli en kul grej. Förhoppningsvis har jag möjlighet att se de andra banden. Design ska spela och African Magic Wizard ska också spela. Det är väldigt, några band som jag själv lyssnar på och det ska bli kul att se och höra dem live. Och sen eventuellt då, så kommer det även bli ett release party då, i samband med skivsläppet. Har inte riktigt bestämt format och tid och datum för det ändå, så jag låter det vara osagt då. Men om det blir så återkommer jag såklart med lite mer information om det. Så det ska bli roligt.
Perfekt, det ser vi fram emot. Men det är nog allt vi hinner med för ett lite kortare kortklipp idag.
Mm. Lite lagom långt, lite snaggat, lite syntsnaggat avsnitt kan man säga.
Ja, perfekt. Men tack alla ni som lyssnar. Hoppa in på Discorden, häng med i diskussionerna och ha det så bra där ute.
Precis, och glöm inte att spela synt.
Perfekt. Hej då, hej då.
Hej då, hej då.